Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Champions League är på ingång, men framförallt så är damallsvenskan 2023 avslutad. Vi har ett resultat, en tabell och ett grönvitt SM-guld. Ja, säsongen som har gått hamnar givetvis i fokus i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! I lördags i Norrköping och ja, vi säger stort grattis till Hammarby som ju blev svenska mästare säsongen 2023, och vi börjar där. Vi börjar i Norrköping och allt det som hände, för vi var ju på plats alla tre, och med alla tre så menar jag såklart mig, Anna Rydén, Saga Fredriksson och Per Lagerström. Per, om vi börjar med dig, vad tar du med dig från den här lördagen?
Det är svårt att inte säga liksom, avslutningsscenerna, liksom det enorma firandet som blev, men också den kraften när du ser. Jag tycker också att det, jag uppfattar inte, jag visste jag satt någonting om någon skadesgörelse, men det var väldigt harmoniskt, mycket glada människor och enormt mycket. Det liksom ramade ju in hela gamla idrottsparken där, platten med Karls Arena. Det tar jag med mig. Men jag tar också med mig att det var spänning. Vilket vi har pratat om, tror jag, sedan vi startade en jämn serie. Och att du kan vinna SM-guld på samma poäng med ett måls skillnad. Det fick vi uppleva pulsen på. Men om man zoomar ut en hel säsong så är det egentligen... Ja, det måste vara ganska surt att tappa SM-guldet på det, får man säga.
Mm, vi ska diskutera det med att det faktiskt bara skiljer ett mål de här två lagen emellan i målskillnad om en liten stund. Men Saga, vad kände du där och då?
Jag tror inte jag haft så hög puls på hela året faktiskt. Jag kommenterade ju matchen och samtidigt följde tabellen, följde de andra matcherna på telefonen. Det blir lite multitasking och det kanske inte är min starkaste sida, men jäklar det har varit mycket puls det blev till slut. Och för att det var så spännande, precis som Per var inne på. Det var dels vår match som vi hade framför oss, där jag tycker Norrköping gör en betydligt bättre andra halvlek, gör det till en match som jag kanske hade mer sett framför mig. Samtidigt som man ser att, vänta nu, Häcken gör mål efter mål efter mål mot Piteå och alla lag som vi inför hade sagt, men det kommer inte bli så mycket mål, för Piteå släpper ju knappt in några mål. Så att om man nu får liksom önska ett avslut, så tycker jag ändå vi fick det som man kanske utifrån hade gärna velat. Jag förstår att involverade lag inte kanske uppskattade den spänningen lika mycket. Men utifrån var det ju helt fantastiskt, och precis det är så man vill ha det när man tittar på och följer en liga så som vi gör.
Jag har tittat om på en del av det här under dagen idag, och när man tittar på Häcken till exempel, när de gör ett av sina mål, och jag kommer inte ihåg vem det är som gör målet, men de stormar in, ska hämta bollen så fort som möjligt, för de vet ju att de jagar mål. Och samtidigt så är det någon som hämtar den där bollen som ligger på bollhållaren precis jämte mål. Så de är på väg upp med två bollar för att sparka igång så fort som möjligt. Och, ja, det visar ju väldigt tydligt där hur mycket det betyder för dem. Och så har jag suttit och tittat på, jag hade ju min kollega och fotograf Pontus Orre med också, som stod precis inne vid den där ringen där Hammarby-spelarna alltså står och följer slutsekunderna. Och jag tycker det är så härligt att se liksom bara alla slutscener och alla känslor som är. För det första, när matchen i Norrköping låses av. Madeleine Jalogi slänger sig bara platt på marken och lägger sig och liksom håller för ansiktet. Man bara, vad är det som sker? Man ser en Ellen Wangerheim, 19 år gammal, som kom in från bänken och bara med händerna tydligt gestikulera lugn för att visa att det inte är över än. Det är väl även någon från ledarstaben som kommer in där och visar det. Okej, lugna nu hörni. Det är inget avgjort än. Och sen så står de så länge i den här lilla ringen. De hinner börja kramas med nära och kära. Man ser till exempel Matilda Winberg och Madeleine Janogy som står och kramar om Matilda Winbergs mamma väldigt länge där innan de alla ställer sig i en stor ring och väntar och liksom tittar på den nervositeten som det är i ögonen på Hammarbyspelarna där. Är det så mycket känslor att ta på och sen bara den totala glädjeexplosionen när det väl är klart. Det är ju häftiga scener och det firades väl långt och länge det här guldet. Eller väl fortsätta firas en hel del. Dels har de ju sin egen Bajengala i veckan och ja, de lär väl få fira en del på galan Opas Damallsvenskans bästa nästa vecka också kan man tro. Med tanke på att de faktiskt har nominerade i samtliga kategorier till den här galan så... Ja, den festen lär väl fortsätta ett tag. Men om vi ska konkretisera lite då. Vad är det som gör att Hammarby blir svenska mästare 2023 skulle ni säga?
Jag tycker att det är liksom den tydliga kontinuiteten i hur de har... Dels alltså, spelstilen eller... Pablo tillsammans givetvis med Hammarby som stort, de har haft en röd tråd i hur de vill arbeta och även när jag kommer ihåg i början lite när vi tog över också jag ska inte säga att vi ifrågasatte men visst gjorde vi väl ändå det i vissa matcher där man tyckte, ska ni verkligen spela så framåtlutat, ska ni verkligen göra på det här sättet när motståndaren är bättre till exempel, det var ju liksom i början av deras framfart och det var någonting jäkligt uppfriskande med att de hade en så tydlig tro på sin spelstil. Och sen då successivt har ökat upp med att välja rätt personer på rätt plats. Spelarna har fått vuxit in i sina roller och det är så himla tydlig rollfördelning. Och för mig är de två punkterna kanske de mest framträdande om man bara tittar utifrån spelet. Att det har varit jättetydligt hur de spelar men också spelarnas roller har varit liksom väl beskrivna och utförda.
Ja, alltså det är ju väldigt svårt. Det är lätt att peka på någonting, men jag tror att det är väldigt många få bitar. Alltså många bitar. Det är ett ganska stort pussel som Hammarby började lägga för flera år sedan när de tog sig tillbaka, alltså redan i elitettan när de bestämde sig, när de gick ihop med herrföreningen. Redan där i elitettan så började man kommunicera på ett helt annat sätt. Man började göra en strategi med lagbygget, Pablo, vän och dem. Man får också hylla, tycker jag, Johan Lager, sportchefen, som tillsammans med Pablo, för truppen är någonting annat. Alltså Boje Sörensen var ju strategiskt invärvad för att de ville ha ledarskap i den här truppen. Även John Andersson direkt från Chelsea. Liksom, samtidigt som man ändå vågar, eller man värvar Matilda Winberg från ett Enskede, spelar Matilda Winberg match efter match som växer. Så att, det är inte bara en slump att varenda ung spelare, Wangerheim, kommer tillbaka och också växer. Det är att truppen är väl sammansatt. Jag tror det är en ruskig konkurrens i min uppfattning. Så att det är på bänken så det måste vara väldigt bra träningar. Så att utvecklingen på utanför plan, ett truppbygge som jag tycker kanske liksom med den fingertoppkänslan med både värvningar, då tar vi ändå Kuno Kross som man värvat och sen skickar man tillbaka för massa miljoner till unga talanger. Och sen så, när allting går bra och kanske förväntningen inte var så stor, man är på väg i en utvecklingskurva, då känns det ju som att man hela tiden också blir harmoniskt. Är du Rosengård och skulle förlora någon match en säsong och så förväntas vinna alls, då kanske du inte blir lika glad. Men Hammarby har ju blivit lite bättre varje år, lite mer intresse, lite mer. Och då säger ju alla i truppen att den här konkurrensen som vissa tycker är jobbig, de verkar ju älska varandra ändå. Så att det är ju någonting med det klassiska laget också, att det är individer som gillar varandra. Och det gör väl kanske att svackorna blir kortare. Man, liksom, de jämna matcherna lyckas man vinna. De känns väldigt harmoniska när matchen startar. Och det har gjort att de två sista matcherna blir avgörande. Och där är de ju faktiskt väldigt, väldigt både taktiskt förberedda och mentalt förberedda.
Jag tycker det är väldigt intressant också hur de har kommunicerat. Du är inne lite på det där, Per, men... Det har ju nästan varit som ett mantra från både Pablo och spelarna att vi ska spela modigt, vi ska spela vårt spel. Och vi har varit lite för ja, vad betyder det och sådär. Men det känns som att den där samstämmigheten som har funnits, Det påminner mig mycket om när jag var i USA, att man hade spelregler även utanför hur man pratade om laget och hur man pratade om, vi hade så här, best is our standard. Och det låter ju så här, ja okej, att vara bäst hela tiden, att försöka göra sitt bästa hela tiden, låter också självklart. Men man gav inte varandra utrymme att inte göra det, så att en träning kunde man alltid hålla varandra till ett visst, en viss standard, för det var det vi hade kommit överens om inför. Och det upplever jag att man ser även utifrån Hammarby, att de har bestämt sig för någonting, att det är så här vi förhåller oss till vår fotboll och vårt lag, och det är det vi också kör efter. Och det tycker jag då återigen blir tydligt i varje intervju vi hör från dem. Och sen så givetvis så är det ju så att det är fler lag som vill ha en John Andersson och det är fler lag som vill ha en Boje Sørensen, men det är Hammarby som får dem. Och det är ju faktiskt också hur man säljer in produkten och laget, föreningen. Det finns många lag i den här ligan tycker jag som är värd att gå till, som också hade behövt de här karaktärerna, men det finns liksom återigen mycket mer som lockar än bara, ja men vi spelar den här typen av fotboll, ja men vi är också som en stor familj runt omkring kring oss med den 12:e spelaren, och jag tycker man ser det på firandet. Anna, du berättade om det som hände på planen. Per och jag var ute med vårt gäng på stan och käkade middag efteråt, och det är alltså, nu har jag ju lärt mig de här Stockholmsdelarna, vad heter det, Medborgarplatsen, fylld av Bayern-supportrar, och det är, jag blir ärligt talat varm i hela kroppen när jag ser engagemanget som finns kring det här. Det är äkta, det betyder någonting, och det spelar också roll. Så att det är så mycket som har stämt, men har inte gått över en natt, det får man inte glömma. Det är inte som att de bara trollade en dag och sen hände det. De har haft tålamod. Och det är väldigt sällan i fotboll man har det. Men så hatten av till den biten också.
Mm, jag är imponerad av just det där långsiktiga tänket. Och att man inte har stressat i det här. Utan att man har växt in i den här kostymen. Och verkligen låtit det ta tid. Och man satte ju standarden redan därifrån elitet. När man visar att nej, men vi plockade in ett namn som Hanna Folkesson. Till den här satsningen. För vi behöver etablerade spelare som vet vad som krävs. Och så hela tiden så bara levlar man upp, man plockar in namn som ger avtryck. Jag menar senast då med Julia Roddar som man tar in, som har varit en landslagsspelare som man plockar in från USA. Men också att man hittar de här unga talangerna. Vi var väl ganska många som undrade, men vad ska man göra nu då när Kyra Kunikross har försvunnit? Ja, vem hade koll på Smilla Valotto? Uppenbarligen Hammarby, och hon kan kliva in och ändå göra så att det där hålet inte blir så gigantiskt stort som det hade kunnat bli när man tappade en spelare som Kunde Cross. Och Johan Lager har också varit inne på att ja, det kanske var lite mycket egentligen att tappa både Kunde Cross och Hamano efter att fönstret dessutom var stängt, så man inte kunde förstärka på den där positionen. Men man klarade ju hela hösten ändå, man visade på slutet att man är bäst där det gäller, även om det kanske för en del supportrar blev lite väl svettigt i vissa matcher, till exempel i slutet mot Häcken. Jag vet att även Anna Tamminen sa det. Det var ju en rejäl anstormning från Häckenspelarna där, och hon sa att ja, de gjorde väl mål i 86 eller något. Det kändes som att det var en halvtimme kvar att spela efter det. Så mycket hade hon att göra på de minuterna. Så att det är ju ändå imponerande att se hur de fått ihop det. Och som du är inne på, det där firandet på Medborgarplatsen, de scenerna som var där är ju svårslagna. Det är ju bilder, både det och firandet som var på planet är ju sånt som får spridning, som visas runt om i fotbollsvärlden nu, att kolla hur det ser ut i Sverige på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Så att det är ju också givetvis väldigt härligt att se. Och det är härligt att se också att visst så finns det en del som vill posera med sitt Bayern-supporterskap och visa att haha, kolla här är jag, wow, jag hejar på Hammarby. Men det är så mycket äkta runt det supporterskapet, runt dem som är bajare och som lägger ut hur mycket som helst och som följer det här laget i vått och tott. Och det tycker jag är så himla härligt att se. Till exempel en sån som Walter Skarsgård som dels var på plats i Norrköping. Sen står han längst fram på Medborgarplatsen och skriker Gibbe, Gibbe, ge oss en sång när Bayern-ikonen står på scenen. Så att, det är väldigt härligt att se vilket engagemang det finns runt det här laget. Men Häcken var ju nästan lika bra, hörni. Alltså det är ett mål som skiljer dem vad gäller målskillnad. Vad säger ni om Häcken och deras säsong? Och hur snubblande nära de faktiskt är det här guldet?
Ja, och också en tanke hur det såg ut efter VM. Där de, i och för sig, då, man kan ju vända på det där. De slänger ju bort guldet på sina prestationer att de inte gör mål. Kanske att de experimenterar lite för mycket där och då. Men jag vill bara stanna ändå vid matchen. För att jag behövde ju inte kommentera den här gången. Sen kunde ju verkligen följa skärmarna. Det blir ett tag där när Häcken börjar göra mål. Då var ju ögonen på den där skärmen hela tiden. Och när de gjorde 4-0. När då sen, nu såg jag inte vem som sköt var Häcken, men det är alltså Sara Eriksson i gamla Hammarby-spelaren som nickar upp den ribban på mållinjen. Det hade varit 5-0 där, alltså de har så enormt momentum i den delen. Sen har det ju Falk som drar en volley från några meter. Alltså de var, i den matchen i sig var de ju också otroligt nära. Så nära som jag, liksom, när man såg den inledningsvis och efter halvtid, jag trodde inte att de kunde komma så nära. Det är ju små liksom marginalen som gör att de faktiskt inte gör 6-0 mål, och det hade ju varit något otroligt extra. Så att jag tycker ändå det visar på den matchen igen att Häcken har ju potentialen och i laget. Sen kan man ju fundera på att de gör 3 byten igen i halvtid. Jag har ju liksom, min filosofi är att man ska gå för det direkt och sätta det. Nu kan jag inte säga att det blir fel när man vinner med 4-0, men man har Kafaji på bänken. Man sa en sån sylvass svår som Asaka igen på bänken fast man har haft Larissi skadad. För mig säger det ändå att det är en ruskig konkurrens. Och jag tror faktiskt att Häcken kommer vara där uppe för att stanna. Det är ju en trupp som har enorm potential, får man säga.
Där är jag helt enig. Och jag menar, för mig har ju Häcken varit det ledande laget hela året. Det är ju det är de jag förväntade mig skulle vinna med både truppen och bygget, hur de spelade. Så att det är ju snarare, som du är inne på där, på att man tappar sitt guld i omstarten. Och återigen, faktorerna är många. Det är ju inte bara en eller andra, om vi ska nu prata tränarbyte eller att man har mycket skador, att man inte får det riktigt att stämma. Alltså det, man ska inte glömma att de släpper in väldigt lite mål. Alltså det är ett riktigt, riktigt bra fotbollslag. Och det är väl det som är charmen i allt det här. Om man bara tittar över snabbt på herrallsvenskan så var det ju samma dramatik även där. Men att det kommer till målskillnad, för det är samma färg i båda. Och jag tycker det är ganska ball att det händer på samma år på det här sättet. Men att om man nu ska spekulera lite vilt, jag vet inte vad utfallet av detta hade varit, men att det just ska avgöras på målskillnad. Vi har ju tagit det lite kring de här matcherna som bara rinner iväg i allsvenskan. Vi har pratat om Kalmar-matchen, vi har pratat Rosengård-Hammarby-matchen och så vidare. Hade ju varit roligt att kanske ha ett annat typ av avgörande om man ska spekulera vilt. Till exempel att man har inbördesmöten. Sen vet jag inte vad utfallet totalt sett hade varit av det i ett slutskede, om man ska räkna utifrån det. Men det är samtidigt så att en tabell ljuger inte. Alltså det, oavsett hur nära Häcken är eller hur värde också tycker att Hammarby är, så hade det kunnat gått på båda hållen. Och då hade man inte kunnat stå och argumentera för att det där var ena var fel och det andra var rätt. Utan det här blev utfallet för att det var menat så på något sätt. Och de har kämpat för det. Men Norrköping kunde mycket väl gjort mål. Och Häcken kunde mycket väl gjort ett till. Så att det här liksom, vi fick den spänning vi behövde hela vägen igenom, och det är det vi har önskat hela året också. Så att vi fick ju det vi ville ha i alla fall. Sen lagen kanske inte, beror på vem du frågar, är lika nöjda.
Ja, men sitter du och reflekterar över en säsong och deppar i BK Häcken, så skulle man ju fundera på så här. För det är ju en speciell säsong i damallsvenskan där Kalmar skickar hela sin trupp från mitt öre och de släpper in 15 mål mot Linköping. Nu är inte det så mycket, och Hammarby gjorde väl inte jättemånga, men Häcken hade inte Kalmar efter VM-uppehållet. Det är ju i sak. Och Linköping gjorde 15 år och Häcken har en offensiv utan dess like. Det är fakta. Det gör inte helt rättvist, tycker jag. Och det är
typ Hammarby har ju, om man tittar, så har de ju 12-0 i målskillnad mot IFK Kalmar. Sen visserligen så var ju det tidigt den matchen de vann med 8-0, men där skadar ju sig också Koivunen. Det är en match när IFK Kalmar sitter i buss i princip, jag kommer inte ihåg om de åkte hela dagen den dagen också rakt upp till Stockholm, men förutsättningarna för dem har ju aldrig varit särskilt bra, medan då Häcken har 6-0 i målskillnad på dubbelmöte med IFK Kalmar.
Ja, och Hammarby gjorde 4-0 bara där efter VM då, men vad hade, om Häcken hade fått en chansen, alltså det går inte, men jag tror att i den här säsongen går det att tänka mer så, och sen det vi snackade om förut, att Hammarby gör 5 mål på Rosengård borta, det kan man också se. Så att vill man bli galen och må dåligt i EU kan man ju sitta och tänka på det. Eller så säger man som du säger faktiskt, Saga, att det här är förutsättningar, det här är en tabell och det vet alla om. Och det gjorde att det blev så extra spännande. Men det är värt att fundera på när man tänker hur jämnt det faktiskt var.
Vad tänker ni när ni tittar på den här sluttabellen som vi har då till slut? Vad överraskar er mest med den damallsvenska tabellen 2023?
Att jag behöver plocka fram den, för den är inte inristad i mitt minne.
Nej, man kan ju säga också att det hände ganska mycket på slutet när man ser till exempel Soccerdonna, det kontot på Instagram, la ju upp sluttabellen. Om man tittar på, är det plats 5 och 6 där, så står det Vittsjö och Kristianstad på rätt plats i tabellen. Men tittar man på klubbmärkena så ligger de fel. Ja, det kastades om en hel del i slutomgången, så att det var intensivt. Nej. 33 mål blev det dessutom i den sista omgången.
Ja, till skillnad från Saga kan jag bara blunda så ser jag tabellen så här. Oj, oj, oj. Nummer 7, Rosengård. Det är väldigt 5 utropstecken, det är ju för svagt. Det är ju just, det tycker jag, den stora överraskningen att vi har mästarinnarna på 7:e plats. Det är jättesvag säsong kopplat till det. Det är det stora. Sen att man kanske haft större förväntningar. Jag gjorde ju liksom lite intervjuer inför när jag tog de förväntade topplagen. Då pratade många i och för sig om Hammarby. De pratade många om Kristianstad också. De gav sig inte riktigt chansen. Då får man väl inte säga en liten besvikelse, men inte lika stor som Rosengård där att de kommer 7:a. Liksom det tycker jag är de stora frågetecknen. Och sen att Linköping faktiskt, jag gissar utan att veta det, men jag gissar att de inte har samma budget som Hammarby och Häcken, men de har gått på ganska liten trupp i alla fall och få antal spelare och gjort så otroligt mycket mål. Det är en positiv överraskning att de är faktiskt bara 3 poäng ifrån. Och sen att Piteå då ändå var med och kampade så pass länge som nära Champions League. Och man fick ju faktiskt brons, det vi pratade om sist. De fick ju det i Norrbotten. Det var ju flott.
Jag älskar att frågan var, vilket lag har överraskat mest och Per drar hela tabellen? Men jag håller med dig, jag skämtar verkligen. För att det är just det här att jag hade inför kanske inte alls sett Piteå som en utmanare. Men de har varit den mest kanske, vad säger man, steady team över tid, att de har aldrig riktigt haft de här extrema dipparna i min upplevelse, utan snarare hållit en väldigt hög nivå genomgående. Jag har sagt många gånger i den här podden såklart om min förvåning över Rosengårds prestationer, men någonstans också bara accepterat att längs vägen att så här, ja, fast det här är det detta året de har haft, alltså det går inte att säga så mycket mer om det och dissekerade ytterligare, utan det är inte upp till deras nivå varken som klubb eller som lag, och det har de ju själva också varit tydliga med att det är det inte. Men de har ju också Champions League att kliva in i för att någonstans snygga till sina eller så här, sin historik det här året kan man väl säga, så vi får väl se hur det går där. Men oaktat det så måste jag faktiskt lyfta både Växjö och Norrköping som jag anser vara så otroligt, vad säger man, nu ska jag välja rätt ord här, för att har man tagit sig upp sig alla värdiga nykomlingar, men etablerade nykomlingar kanske ett bättre sätt att säga det. Norrköping med all den kraft de kommer från klubben, och det är tydligt att det finns även där en struktur. Växjö som bestämde sig att när de åkte ur damallsvenskan att vi ska bygga om med rätt karaktärer, med människor som är liksom villiga att göra jobbet, och har varit stabila, även om inte de har varit briljerat alltid, så finns det ändå en struktur som jag upplever känns hållbar. Det är ju svårare för bottenlagen såklart att vara hållbar över tid, men man vill ju se mer åt det hållet, och därför så vill jag lyfta dem för att jag tycker att de har gjort det jobbet väldigt bra. Sen så tycker jag det också är jättespännande, om jag nu ska också dra en hel massa lag, att Uppsala vinner 4-0 i sin sista match, men det räcker inte hela vägen till. Det säger också någonting om att det fanns en utveckling under årets gång. Och det tycker jag är imponerande, för det är ingen som säger att man har den orken i sig när man kanske vet att det är liksom, ja, man kanske inte riktigt hade förutsättningar från början att göra det på rätt sätt. Med tanke på att de fick en senbiljett in, om vi nu ska dra det lite snabbt. Och det faktum att det har varit väldigt stor ruljans runt omkring klubben och i laget. Så att, ja, men generellt imponerad över nykomlingarna och vad de har försökt göra.
Om jag bara ska fastna vid nykomlingarna där då, så finns det ju en sak som sticker ut för mig när man tittar på tabellen också. Det är ju att laget som alltså har näst sämst målskillnad i den här serien slutar på en åttonde plats. Växjö har alltså näst sämst målskillnad efter IFK Kalmar. Det är ju dock enorm skillnad de här två lagen mellan. Kalmar släppte ju till slut in över 100 mål den här säsongen. Växjö slutar på då en målskillnad som är minus 29. Men det säger ju en del om det här också. Vikten av att vinna rätt matcher. Och att det inte alltid behöver vara så stor marginal. För de kommer ju före en hel radda lag där nere i botten. Så att det får väl ändå ses som en bra säsong. Laget som har släppt in näst mest mål blev de också med sina 58 insläppta. Men ja, imponerande av Växjö och IFK Norrköping. Finns det något annat som har stuckit ut för er den här säsongen? Jag bara slänger upp den så här utan att ni riktigt har fått tid att förbereda er på det här. Men finns det någonting som har stuckit ut? Någonting som ni minns?
Ja, blundar igen. Ser här nu. Nej, men det ser jag. Alltså, det är tråkigt att prata negativt, men Djurgårdens prestation över en hel säsong är ju för svag. Det är en stor klubb. Vi tittar på vad deras kollega på andra sidan stan genomförde i Hammarby, så är det mer att vänta. De har liksom tidigare vunnit SM-guld även med Djurgården Älvsjö, men ändå, det tycker jag är för svårt. Fast de klarar sig kvar. Den andra intressanta bara detaljen, jag som liksom ser tabeller i sömnen, det är ju där mellan Rosengård och Växjö, att det är 19 poäng. Alltså där är det ju någon form av, att prata om skiktad tabell. Och det tror jag på ett sätt, vi vill ha en jämn toppstrid, vill vi ha. Men jag tror inte, jag helst inte vill ha så skiktad tabell framöver, att det blir liksom 7 lag i toppen och så de andra lagen. Men det finns risk för det tycker jag när man ser damfotbollen, att de här stora, dels dubbelklubbar med de här stora föreningarna sticker, och så får de kämpa så enormt. Jag tänker på Örebro, tänker kanske att Kristianstads kanske någon gång kommer åka ner det hacket om inte pengarna räcker till, och så blir det inte en ekonomiskt rättvis allsvenska. Så det är väl en första spaning i alla fall, att det skiljer så mycket mellan 7 och 8.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För mig har det nog stått ut också att det har varit ganska mycket tränarbyten. Alltså, det har jag inte riktigt sett tidigare på det här sättet i alla fall. Och, på gott och ont, men att man försöker lirka, man försöker testa sig fram. Det tycker jag alltid är charmigt. Och, så det är väl kanske en sån reflektion just att, ja, men också vart de går, de här tränare, många, inte många men ett par utomlands till engelska ligan såklart, och jag är ju Jäglerts i förbundet i Danmark, så det är också, det är ganska coolt att man kan ta det steget även från damasvenskan. Men jag tänker också på, vi har pratat tidigare om att det är för många stjärnor som vill lämna damasvenskan och vilken katastrof det kan vara. Men sen samtidigt skärmen av vad är det för spelare som vill komma till oss. Dels är det hemvändare, men det är också de här välscoutade talangerna som inte, om man tar Katinka Tandberg, vi har ju alla tre pratat om just att hon skulle ersätta Vangsgård, men kommer in och känns som en etablerad spelare trots sin unga ålder. Och det där är ju ett arbete som klubbarna har gjort för att se till att det blir en bra kvalitet även om man tar en yngre spelare. Så att sådana saker tycker jag också är en utveckling som damasvenskan har gjort. Utan att säga att det där är liksom fakta, utan det är min känsla bara om man tittar tillbaka, att det har börjat röra sig på andra fronter också.
Det är ju väldigt bra spaning tycker jag. Dels att vi får många unga svenska spelare utav Skröder, Wangerheim som bara är sån, håller sån hög nivå. För vi vet också när man går från damallsvenskan, då kan man gå direkt in till toppligorna. Vi tar Rytten Kaneryd. Så att väldigt smarta värvningar. Tror vi kanske får titta ännu bredare. Jag tänker på sån som Aisha Masaka från Tanzania nu som börjar få. Men vill också nämna liksom, för det är inte bara på spelarnivå som damallsvenskan håller sån enormt hög nivå kvalitetsmässigt. Och vi nämner tränarna Saga. Jäglers håller på att ta sitt lag att vinna. Alltså han vinner mot Tyskland i Danmark. Liksom. Och alla andra säger att Vilhelm gör någonting som är otroligt med Tottenham just nu. Lång säsong kvar. Eidevall har varit i damallsvenskan. Alltså den håller, man kan snacka hur man vill om den, men alltså det är en enormt gedigen liga som kräver sina spelare, sina ledare. Och svensk fotboll har gjort ett väldigt bra jobb här nu. Och det är kvitto på den här ligan som jag tycker är viktigt att nämna. Och göra liksom, det är bara marknadsföraren. För det kommer komma fler. Det är ett statement det här året tycker jag.
Mm, och vi kommer ju uppmärksamma den här säsongen mycket mer om en vecka. Från det att vi spelar in det här, nämligen måndag den 20 november när det är dags för Opos damallsvenskans bästa. Samtliga nominerade är ju nu släppta, så man kan gå in och kolla vilka det är som kan prisas. Och ja, det har redan börjat trilla in reaktioner på de som saknas i varje kategori. Utan att gå in på exakt hur diskussionerna har gått, så kan vi väl säga att det har varit ett tufft val i år, för det har funnits så många bra spelare. Och det har också diskuterats kring vilka positioner har spelare egentligen. Är de mittfältare? Är de anfallare? Eller forwards? Ja, det går att dividera i all oändlighet. Men vi har en lista, det finns nominerade nu och om en vecka så vet vi också vilka som vinner. 19.00 börjar den för er som vill titta på den här galan. Den blir förhoppningsvis underhållande. Vi är ju inblandade alla tre, så att vi är ju lite partiska i målet här kring själva galan. Men om vi ska prata lite om övrigt som har hänt, om vi ska svepa över det som varit innan vi blickar framåt det som kommer, nämligen Champions League som ju drar igång i veckan, så kan vi konstatera att Megan Rapinoes avslut inte blev som hon hade tänkt sig. Skadade sig direkt och fick halta av planen i sin sista match för karriären. Tråkigt avslut givetvis för en sån legendar. Även Ali Krieger spelade ju sin sista match i den matchen. Om vi blickar lite mot England så har ju Women's Super League varit i farten i helgen. Man kan ju konstatera att Chelsea vann ganska bekvämt med 3-0 mot ett Everton. Vi har Tottenham som spelade lika med Liverpool. Och så har vi ju ett resultat som kanske sticker ut lite mer än många andra, nämligen det faktum att Manchester City tappar poäng på hemmaplan. Man till och med förlorar mot Brighton med 1-0. Ett resultat som åtminstone överraskar mig, får jag säga. Och sen så har vi ju då Arsenal. Det laget vi kanske har diskuterat mest av alla i den här podden. Låg under med 2-0 i halvtid. Vad händer? Jo, de vinner med hela 6-2 till slut. Och glädjande med svenska ögon, det är ju att både Stina Blackstenius och Lina Hurtig i målprotokollet. Om jag läst rätt så var det väl Lina Hurtigs första mål i WSL. Så det tar vi ju med oss vidare in, för att det är inte jättelångt kvar till nästa viktiga landslagsuppehåll. Det där när OS-platsen antingen rinner Sverige ur händerna eller sensationellt nog tas av Sverige. Det ska mycket till, men det är inte helt kört än. Vad tänker ni kring det som har hänt runt utöver i fotbollsvärlden här den här helgen? Det har ju varit lätt att fastna i den svenska fotbollen med tanke på alla serier som har avgjorts, men det här har vi också. Vi kan också säga grattis till Vålerengen som har vunnit norska ligan i helgen.
Alltså ja, jag har inte, som du säger, när man ska vara ärlig här och säga att man har inte kunnat följa med den kanske resultatraderna, men däremot så möttes jag av en jättetrist nyhet. Det var ju att Olga Ahtinen troligtvis har skadat knät rejält i matchen då, sista minuten mellan då Tottenham och Liverpool. Och det ser inte bra ut. Jättetråkigt för henne såklart personligen, så vi önskar henne en, vad säger man, speedy recovery. Men också såklart så är hon ju en spelare som Vilahamn har byggt mycket spelet kring och haft en fin start för Tottenham. Så att, ja, den kändes ju jäkligt trist på väldigt många sätt, med tanke på, som du säger Per, Tottenham har ju börjat säsongen bra och är faktiskt uppe och här är med de bästa.
De har ju en jättetråkigt folkaktning såklart. Men jag tänker att du precis lämnat en australiensisk mittfältare från Vittsjö som leder då på marknaden så länge. Jag har inte sett honom signa, jag tänkte på Gorry. Ganska intressant ersättare där för Vilahamn. Jag känner ju väl till henne. Det kan ju vara en spaning som heter duga. Ja, vi får se. Ja, men annars är det intressant. Det var väl du som skulle hålla lite extra koll på Leicester, Sara, där, Saga. Så tänkte jag så här, ja, hon har ju rätt, 2-0. Fredriksson har alltid rätt där. Så då började jag titta lite på det där, för jag tänkte, har hon verkligen det? Nej, det hade hon inte. Det var inte så spännande. De föll som ett korthus. Nej då. Men det var ju... Arsenal är ju jättekonstig den här säsongen. Så otroligt märkliga matcher. Vändningar i matcher, jag har sett dem några gånger. Ligger under med 2-0, gör 6. Ja, men det var nog bra det. Fomers uppliga att Arsenal med och kampar ligger tvåa nu igen.
Ja, så är det ju verkligen. Jag har inte så mycket att försvara Leicester med den här omgången. Men däremot så har jag sett ett rykte att Monum, eller att PSG är väldigt intresserad av Monum. Vilket jag är lite nyfiken på att se om det är någonting som är faktiskt aktuellt eller inte. För hon är nu med Miedema, kommer tillbaka. De har ju haft en konkurrerande situation. Men sen å andra sidan, Arsenal har ju ett överfullt lag i min åsikt. Med tanke på hur deras säsong nu ser ut. Så att allt kan hända även i den karusellen framöver. Och jag vet att PSG har suktat efter lite fler namn som jag inte kommer ihåg just nu. Det får kanske återkomma nästa podd. Men Mono med ett av dem, och det lät ju lite spännande.
Vi har ju de som har tagit avsked nu också, som du var inne på, Per. Katrina Gorry till exempel, som har sagt tack och hej till Vittsjö. Rosengård annonserade ju också att Fiona Brown inte kommer stanna kvar i klubben efter årsskiftet. Men Rosengårds säsong är ju faktiskt inte över än, utan den mer eller mindre börjar ju nu, kan man känna, med tanke på hur damallsvenskan har sett ut. I morgon när vi spelar in det här så drar Champions League igång, och för Rosengårds del så började ju då hemma mot Eintracht Frankfurt. Vad tror ni om den matchen, om vi bara börjar där och landar på Malmö IP och Rosengårds match mot tyskt motstånd?
Ja, men jag tror alltså såklart att Frankfurt, som ser spännande ut, liksom, jämför man liga för liga, så ska väl inte Rosengård ha någon chans. Men nu har de ju faktiskt, tycker jag, pratat om den här och sannolikt också lagt ett enormt fokus på matchen. Och jag tror den här matchen blir någon form av nyckel för dem. Alltså det är ju inte, ska ju inte vara helt omöjligt, tycker jag, men när man tittar på Rosengårds trupp, att de ska gå in och åtminstone kunna knipa en poäng i den här matchen. Och i allra bästa fall skulle de få 3, då lever det här gruppspelet. Så att nyckelmatch, så jag tycker faktiskt inte att det är inte för att jag analyserar vad jag sett i damallsvenskan, utan jag analyserar vilka spelare som Rosengård har, så tycker det skulle kunna finnas en skräddchans här faktiskt.
Jag håller med. Tittar man bara på hur de ställde upp i matchen mot IFK Kalmar, så var det ju också ganska tydligt att fokus ligger på Champions League. Man passade på att vila flera av dem som normalt sett är startspelare i det här Rosengård, som man ska komma pigga in i den här matchen.
Ja, och den matchen vinner de ju ändå med, var typ 10-0, om jag inte kommer ihåg helt fel. Men det jag ville säga var ju att jag tycker absolut inte det är en omöjlighet för dem att ta poäng och till och med kunna vinna mot Frankfurt. För att, kommer man ihåg matcherna mot Bayern München tidigare, så nej, ja, man vinner ju inte dem och man förlorar dem. Men det fanns perioder, första halvlekarna har varit riktigt bra mot det tyska motståndet och varit duktiga på att stänga ytor och varit bra i kontringsspel. Ja, man hade en Mimmi Larsson vid den tiden som var bra i djupled, men man har spelare som kan träda fram i de här matcherna, och precis som vi varit inne på, det här har varit fokus för Rosengård. De har fått slicka såren nu i damallsvenskan. Det är Champions League som gäller, så att jag hoppas ju för spelarnas del att de har hittat den här energin som kan vara svår i slutet av en säsong. Man får inte glömma det, att det här är ju liksom som en, man säger man, ett jobb som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter för deras del, som inte, de får aldrig riktigt någonsin vila. Men jag hoppas att de mentalt har lyckats ställa om tack vare lite breaks i ligan och sen går in med ett jäkla bra självförtroende så man får se dem komma upp till sin potential. För det är väl det vi egentligen frågar efter, inte så mycket kritik till vad som har hänt, utan vi vet ju vad de är kapabla till. Så nu handlar det nog om mycket hjärta och en bra spelplan, så kan det bli en riktigt trevlig tillställning tror jag mot Frankfurt.
Och det lär väl vara en då viktig match med tanke på att det är hemma mot Frankfurt som det här börjar, om man vill ha en skön start in i Champions League-spelet. Men vi har ju faktiskt två svenska lag i Champions League på onsdag, så är det dags för Häcken. De åker till Frankrike och möter Paris FC. Hur är det så här bara dagar efter den tunga, tunga besvikelsen som det ändå måste ha varit när man missar SM-guldet? Visst, man kanske hade hunnit bearbeta det lite i och med smällen mot Hammarby i omgången innan, men vi såg ju, som vi har varit inne på, hur man verkligen gav det chansen i sista matchen. Så hur laddar man om och då dessutom kliver in mot The Giant Slayers på bortaplan?
Jag har några tankar kring det här. Dels tycker jag att man lyckas mot Twente så himla bra att kanalisera liksom den här revanschsuget, och det är väl lite det jobbet de behöver göra återigen. Men kom också ihåg, Larissa är tillbaka. Hon är spelklar och kommer kunna säkerligen få lite mer minuter. Rubensson ryktas tillbaka. Jag vill också säga att Rybrink som var avstängd sista matchen, tillbaka. Så att det här är ju trots allt, återigen, det här är nästan som de får se det som sin andra chans. Och även för dem att göra någonting väldigt bra den här säsongen, säger jag, och de har blivit tvåa. Så det var ju lite extremt. Men jag tror det är en stor besvikelse i BK Häcken. Och det handlar om att lägga lite känslorna åt sidan nu för att komma på rätt kör och se till att göra någonting riktigt bra. Plus att alla de här spelarna vill spela Champions League. Man får inte glömma, det är liksom ingen plåga att spela de här matcherna. Tvärtom, det är världens lyx och det är otroligt stort att få möta sig mot andra topplag i världen. Så att jag kan inte riktigt se hur det ska vara svårmotiverat. Men man får utgå från att varje individ får hantera sitt. Men det finns ju ett par bonusar, och det är just det jag nämnde med spelare tillbaka såklart. Det
måste vara perfekt egentligen att liksom få slicka såren med att faktiskt få spela Champions League. Och där liksom kunna åstadkomma någonting som är helt unikt och försöka ta sig vidare från ett gruppspel. Liksom. Det är ju, man vill ju alltid ha nästa utmaning. De har ju den nu. Återigen, nyckelmatch. Saga inne på det. Larissa är tillbaka. Jag tycker också Häcken, de spelar åt PSG, jobbar med den här fembackslinjen. Jag tycker det passar alldeles utmärkt med Hanna Wik på ena sidan, Sambar på andra. Larissa, ska hon spela längs? Jag kanske skulle ha satt henne på en kant. Kanske sån som Asaka på andra kanten, så Anvegård som kan spela ensamt upp bollen. Jag tycker de har ett väldigt spännande lag för att gå in och spela väldigt, väldigt tajt defensivt, men vara ruskig i omställningarna. De måste anpassa sig och försöka ta 3 poäng i den här matchen. Jag tycker det är skrälläge där med faktiskt. Eller positiv idag. Så allsvenska
är härligt.
Det gillar vi, och apropå det du säger så skulle jag också gärna vilja se Anna Anvegård i den där rollen längst fram som nia. För det man hörde från landslagssamlingarna med, där hon ju tränades i den rollen för att kunna ersätta Stina Blackstenius, så ska hon ju ha sett väldigt het ut. Och jag tycker ju att man får ut ännu mer av henne när man har henne i den rollen. Så att det tycker jag vore positivt. Det hade ju kanske också varit lättare för oss när vi diskuterade det här med vilka har spelat på vilka positioner när
Jesus.
Det skulle nomineras till galan Damallsvenskans bästa. Låt oss säga att det fanns väl en handfull som var på lite olika positioner. Man skulle haft någon sån allt-i-allo kategori också. Det kanske vi får införa till nästa år.
Landslaget har ju löst det där. De kallar ju mittfält och forward på samma slide. Så de har ju redan fattat det här är svårt. Men det kanske jag också fattar någon annan gång framöver.
Ja, det är just det där är ju faktiskt väldigt stökigt. Men, vad ser ni mer fram emot i den här Champions League-omgången då? Jag studsar ju till på ett sånt möte som det andra då i Häckens grupp, för de har ju hamnat i en tuff grupp. Medan de möter Paris FC på bortaplan så har vi ju Real Madrid mot Chelsea i Madrid senare på onsdagskvällen. Det känns ju också som en match som blir högintressant i den här gruppen.
Du tog matchen som jag var sugen på, Anna. Men för att nämna en annan så har vi även Bayern München-Roma. I Bayern München hittar vi ju våra svenskar. Man tänker ju här som en svensk, men det är ju helt fel. önsketänkare. Men Magdalena Eriksson såklart som har... ska spela såklart. Och sen då i Roma så har vi Evelyn Vienne som haft en fin start. Även hon mycket mål på de matcherna hon har spelat. Så att det känns ju som att det där är uppbyggt för... ja men det är en rolig match, men också det är ju välkända ansikten som i alla fall de som följt damasvenskan och svenska landslaget.
Nej, men jag har bara fokus på svensklaget nu. Jag är så inne i det här. Jag vill inte... Jag vill se att de vinner en match i gruppspelet nu.
Det vore väldigt kul att se för svensk fotboll, för klubbarna själva, för deras ranking, för den ekonomiska bonusen som det också ger att vinna matcher i det här Champions League-gruppspelet. Vi får väl se vad som händer. Har ni något mer ni vill tillägga, hörni, den här veckan? Man är ju lite matt efter den här helgen, det får man ändå säga. Jag kan knappt säga helgen så här 2 dagar efter att damallsvenskan avgjordes. Känner mig mer eller mindre bakis hela dagen igår, och då kan jag säga att jag inte drack en droppe alkohol. Tyvärr inte så mycket annat heller, det kanske ställde till det också. Det var så mycket att göra denna guldlördag som det blev. Men ja, har ni något mer ni vill tillägga?
Nej, jag håller på att spara mig till 20 inte galan, för där är det eller att släppa lås ordentligt. Så jag kan inte släppa det nu.
Nej, helt rätt Per. Den 20 november alltså, och 5+, det ger vi givetvis till... upplösningen av den här serien, hur dramatiskt det blev, och till slut så får ju då Hammarby det som svenska mästarinnor. Så ja, vi avslutar väl där, säger tack och hej för den här veckan, och om en vecka så ser ni oss alltså istället på galan Ubos damallsvenskans bästa på Sportbladet. Med det så säger vi tack och hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.